Ikväll ska vi börja i första Moseboks första kapitel. Och den 27:e versen. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Han skapade människan till man och kvinna. Och med det här bibelordet rör vi vid någonting, tror jag, väldigt viktigt och väldigt intressant. Detta med manligt och kvinnligt. För många av oss är det en lycklig självklarhet. Vi har varit karlar eller kvinnor eller vad vi nu är i hela vårt liv, och det har aldrig varit något problem med det. Men för många är detta ett stort problem. Vad vill det säga att vara man? Och vad vill det säga att vara kvinna? Det finns ju en liten löjlig hake i det här, och det är att ingen av oss har prövat båda delarna. Utan vi kommunicerar ju med tecken och åtbörder i förhoppningen om att kunna göra oss förstådda av det motsatta könet. Och ingen av oss kan kontrollera i vilken utsträckning vi nu faktiskt blir det. Det lustiga med varje äktenskap är ju att det består än så länge i vart fall av en av varje sort. Och den här kommunikationen över könsgränsen, den finns ju i varje redligt äkta förbund, som det heter i kyrkan. Och att det här är något väldigt viktigt, att vara klar över sin könsidentitet, det upptäcker man i de sammanhang där denna könsidentitet inte är så given eller så självklar. Jag har som läkare träffat människor på väg att byta kön. Det vet ni, det kan man få utfört på plastikkirurgen. Och det är en hel serie av kirurgiska ingrepp och hormonbyten och namnbyten och födelsenummerbyten och ompresentation för vänner och bekanta och så vidare. En kolossal apparat. Inte minst hela den kirurgiska delen av det hela kan vara en omfattande historia. När man ser det här så kan man inte som utanförstående undgå att göra den lilla funderingen. Vad i all världen är det som får en människa att underkasta sig allt detta? Jo, det tycks vara så att om man nu genetiskt och anatomiskt är man och upplever sig vara kvinna, så är spänningsförhållandet mellan detta att anatomiskt vara man och själsligt vara kvinna, det tycks vara någonting så outhärdligt att man är villig att underkasta sig precis vad som helst om man bara kan få anatomin att stämma med känslolivet. Och när man ser det så förstår man att det här med könsidentiteten, att veta sig vara man och att veta sig vara kvinna, det är något väldigt grundläggande och något mycket viktigt. Det är självklart för de flesta av oss. Och är det självklart för dig, så låt det för allt i världen vara självklart. Man ska inte krångla till saker i onödan. Å andra sidan måste vi säga, vi lever i en tid då det blir mindre och mindre självklart för fler och fler. Och då tänker jag inte bara på den ökning av homosexualiteten som åtminstone jag anser vara på gång. Det är ju naturligtvis lite svårt att säga hur många som före en generation sen var homosexuella utan att säga det till någon. Det var kanske fler än det idag. Men vi kan ta ett annat tillstånd där man på samma sätt kan se en bakomliggande osäkerhet på sin egen könsidentitet. Och det är frågan om anorexi. Självsvält. Jag gick kurs i invärtesmedicin i nådens år 1962. Och det är nu alltså, vad blir det, 31 år sedan. Uj, vad tiden går. Och då minns jag, då gick larmet över hela Sahlgrenska sjukhuset. Då hade vi fått in en kvinna med svår anorexi. Då skulle alla kandidater komma dit och titta på henne, för som det hette, det här får ni aldrig se någon mer gång. Jo, det var då det. Det var då det. Nu har vi specialkliniker för anorexi med långa, långa köer. Och det här handlar, efter min övertygelse om, att det är kvinnor som blir så osäkra på vad det vill säga att vara kvinna, att de måste göra sig till mer kvinna än de är. Och behovet av att verkligen vara, så att säga, fast förankrad i sin könsidentitet, den tror jag är ett så grundläggande behov, att när det behovet inte är tillfredsställt, när det inte är självklart, så kommer väldigt mycket i gungning i våra liv. Till man och kvinna skapade han oss. Han gjorde oss avsiktligt och medvetet olika. Och frågan är, vad består de olikheterna i? Vi kan ju läsa i andra kapitlet också om kvinnans tillkomst, 21 versen. Ja, slutet på 20 versen. Men för Adam fann han inte någon hjälp sådan som anstod honom. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då sa mannen, ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen. Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Jag har en liten misstanke om att det är karar som har översatt det här. Därför att det ord som här översätts med revben, det finns på många andra håll i Gamla testamentet. Jag kommer inte ihåg vad det heter på hebreiska, men det spelar ingen större roll. I alla andra sammanhang där detta ord används så betyder det sida. Det används till exempel flera gånger när det beskrivs i andra Mosebok, är det väl, om hur Mose och folket byggde förbundsarken. På sidan av arken skulle det sitta ringar av guld, och i dem skulle man trä stänger som var av trä och med guld utanpå och så vidare. På sidan av arken. Det är samma ord. Och jag tror ju att det Gud gjorde, det var att han delade Adam i två delar. Att kvinnan ska inte gå omkring och känna sig som ett revbenspjäll, så att säga. Ett litet maskformigt bihang till den stora starka mannen. Utan jag tror att Gud, så att säga, delade människan i två delar. Och att äktenskapet innebär att de två delarna finner varann på nytt. I ständigt nya och intressanta kombinationer, om man får säga det så. Och att det finns en längtan. Att var och en av oss känner sig lite halv. Det är inte bara så att Adam får håll i ena sidan och tänker, oj, jag måste nog gifta mig. Det här fattas ett revben. Utan jag tror att både man och kvinna känner sig ganska halva tills dess att man har som det ibland heter, funnit sin bättre hälft. Och hela Bibeln är ju på något sätt uppbyggd kring det här dramat. Det är ju också det intressanta. Människan, man och kvinna som skiljs från varann och återförenas. Människan i mänskligheten som skiljs från sin skapare och återförenas. Sonen som lämnar himlen, nedstiger i dödsriket, återuppväcks från de döda och återförenas med fadern. Abraham som offrar Isak och får honom tillbaka. Och detta drama, det finns i många, många tappningar i Bibeln. Detta med separation och återförening. Men vi ska inte dröja så mycket vid det just nu, utan vi ska mera liksom fastna vid frågan: vad är det att vara man och vad är det att vara kvinna? Det är roller, sägs det nu, i vår kultur. Det är egentligen ingen skillnad, annat än vissa ointressanta yttre karakteristika. Och så detta att kvinnan kan föda barn. Men egentligen är det ingen skillnad annars. Utan allt det som vi i övrigt benämner som manligt eller kvinnligt, det är roller. Det är ett kulturellt arv. Och det är någonting som vi i jämställdhetens namn bör försöka utplåna så mycket som möjligt. Personligen tror jag att när den jämställdhetstanken grep tag i oss, så började, så att säga, osäkerheten hos många växa om vad som är ens naturliga könsidentitet. Om kvinnan bara är en kar i kjolar, så att säga, så blev det allt mer osäkert vad det vill säga att vara man och vad det vill säga att vara kvinna. Och ibland när man är ute och går, så kanske man vänder sig om och tänker: vad var det för kön på den där? Man kan inte säga: vad var det för kön på honom eller på henne? Utan man måste ju säga: vad var det för kön på den där? Det gick inte riktigt att se. Och jag menar, det kanske inte alltid är så viktigt att man signalerar vilket kön man har. Förstå mig rätt. Men det säger någonting om vår kultur att vi försöker att utplåna de här skillnaderna så mycket som möjligt. Och jag tror att vi mår inte alltid väl av det. Därför att Gud skapade oss till man och kvinna. Och då ska vi inte göra oss till någon sorts hermafroditer. Utan då kanske det ändå är ganska sunt att vi får lov att vara man och kvinna. Många av dem som säger så här att detta är bara roller, och det är ingen skillnad på män och kvinnor, de kan minuten efteråt ställa sig upp och säga: vi måste ha in fler kvinnor i politiken, för de fattar en annan sorts beslut än männen. Ja, så gör de det? Ja, men det var ju konstigt, de är ju likadana. Hur kan det komma sig att de fattar andra beslut? Ja, men du förstår att kvinnor ser det hela på ett annat sätt. Ja, men då är vi ju inte lika då. Jo, det är vi i alla fall. Och i denna, vad ska vi säga, könsförvirring rör vi oss allesammans. Många som säger så här att det är djupast sett ingen skillnad på män och kvinnor, de skulle aldrig drömma om att snedda genom en kohag om det stod en tjur i hagen. För det gör ju även den mest inbitna stadsbo en liten koll för att titta att alla har djur innan man öppnar grinden och går igenom. Därför har alla djur och inte tofs under magen, då vet man att de kommer att tugga och titta lite slött och ointresserat på en, säger kanske någon, och så går man igenom hagen och så är det inga problem med det. Men jag menar, står det någon som inte har djur, så kan det ju kanske inte bli en lugn promenad inom sommarhagen, utan det blir ju då någon sorts språngmarsch i galopp av något slag. som Pettersson Berger inte hann att få med i sin vandring genom sommarhagen. Det är vi alla medvetna om. Här är det inga roller, så att säga. Att tjuren ser på den tillfällige förbipasserande på ett helt annat sätt än vad kossan gör, det är vi helt vana vid. Det är okej. Men hos människan är varje skillnad bara en kulturell prägling och en roll. Så länge det inte rör de rent somatiska, biologiska funktionerna. Till man och kvinna skapade han det. Det är naturligtvis ingen tvekan om att det finns en hel del, ska vi säga, mönster och beteenden och, om ni så vill, roller som kanske är både onödiga och oönskade. Men jag tror ändå att det i varje äktenskap pågår livet igenom som en del av den här upptäcktsprocessen jag talade om igår. Också en fråga om vad vill det nu säga i vårt äktenskap att du är man och jag är kvinna. Eller tvärtom. Vi behöver kanske inte lösa problemet generellt, om ni förstår. Vi behöver inte lösa det åt hela mänskligheten. Men jag tror på något sätt att vi är alla inbegripna i den processen. Vad vill det säga att vi är man och kvinna just i vårt fall? På vad sätt kan vi låta olikheterna komma till sin rätt så att vi kompletterar varann till den helhet som Gud vill, så att säga, sammanfoga oss till. Om vi går tillbaka nu till den texten vi läste igår i Efesierbrevet 5, så finns ju där den välbekanta hustavlan, som den heter. Varför den nu gör det. Och vi kan ju läsa texten igen. Underordna er, det är 21 versen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. För att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Nu är det ju så här att när vi läser denna texten så är det nästan bäddat för ett missförstånd från början. Därför att vi tar med oss denna världens modeller för ledarskap i bakhuvudet när vi läser det här. När det talas om ledarskap i denna världen, så är det ju alltid en fråga om vem som har makt över vem. Vem som ska bestämma över vem. Och det måste ju, så att säga, vara ett missförstånd från första början. Vi tjuvtittar i Markus 10 kapitel. Fyrtio andra versen. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Eller som Jesus säger när han har tvättat fötterna på lärjungarna, som står i Johannes 13 kapitel: att ni kallar mig mästare, och där gör ni rätt, ty det är jag. Om nu jag har tvättat era fötter, så är ni på samma sätt pliktiga att tvätta varandras fötter. När ni nu vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Alltså handlar det om vem som ska bära de tyngsta bördorna. Det är alltid frågan om ledarskap. Vem har det tyngsta ansvaret? Och det är så vi ska läsa hustavlan, det 5:e kapitlet av Efesierbrevet. Ty mannen ger sitt liv för hustrun på samma sätt som Kristus ger sitt liv för församlingen. Och just detta att Kristus ger sitt liv för församlingen är det mest genuina uttryck för manlighet som skriften överhuvudtaget ger oss. Jag tar bördan och jag gör det frivilligt. Det är manlighet. Nu är det ju så här att denna form av ledarskap, den fungerar ofta dåligt i denna världen. Det vet var och en av er som är medlem i en frikyrkoförsamling. Ty där ska pastorn vara allas tjänare och sedan på söndag vädja om ett rikligt offer till hans egen lön. Och det är ingen alldeles lätt sits alla gånger. 11 pastorer av 10 håller på att slita ihjäl sig. Ursäkta överdriften. Där borta sitter en som protesterar och som inte håller på att slita ihjäl sig. Jag gratulerar. Därför att om den här formen av ledarskap ska fungera, så krävs det något av dem som ska bli ledda. Det krävs något av dem som ska bli betjänade. Ty väldigt många av de pastorer som ständigt går på gränsen till sin egen undergång, de har skämt bort sina församlingar. Så att församlingarna har blivit så krävande, så att pastorn springer som ett skollat troll och måste gå upp 4 på morgonen om han ska hinna be till Gud. Och det betyder alltså att om någon ställer sig fram och frivilligt tar på sig den tyngsta bördan och det tyngsta ansvaret, så måste man lägga en förpliktelse på den som därmed blir befriad ifrån ansvaret, åtminstone en del av det. Nämligen förpliktelsen att inte utnyttja den som frivilligt ställer sig till förfogande, som nästan ber om att få tvätta fötterna. Förstår ni hur jag menar? Hej? Det gör ni inte. Man kan bli utnyttjad om man är för snäll. Det förstår alla. Ja. Av egen erfarenhet. Ja, den erfarenheten har vi säkert alla. Man kan bli utnyttjad. Och om någon utövar ett ledarskap genom att betjäna de som ska ledas istället för att låta sig betjänas av de som ska ledas, då måste det på något sätt läggas in någon form av spärr i systemet så att inte denne egendomlig och annorlunda ledare blir onödigtvis utnyttjad. Är du med? Ja. Och när nu alltså här tecknas en ansvarsfördelning av man och kvinna i Efesierbrevet 5, så sägs det att mannen är huvudet. Och då flyger många glada karismatiska karar upp med ett markerat gnägg och säger att kvinnan ska bara lyda så blir allt bra. Och det är en total missuppfattning. Det är min djupa övertygelse. Därför att det är denna världens ledarskap. Jag bestämmer och du gör som jag säger. Så leder inte Kristus oss. Han är ingen sergeant som håller på med ordergivning och trakasserar oss med ständiga kommandotillrop. Utan ibland får man ju nästan tjata på honom för att han ska säga vad han vill. Men en sak är helt klar i hans ledarskap. Han har tagit det tyngande ansvaret för mitt liv. Och i och med att han har gjort det så är jag faktiskt så fri att jag kan börja både utnyttja och missbruka min ställning som fri i Kristus. Jag kan missbruka Herrens, min Guds namn. Jag kan be om nådgåvor och använda dem för eget syfte, vilket också är ett missbruk. När nu Paulus talar om ställningen mellan man och kvinna, så säger han, mannen har det tyngre ansvaret. Han får också den största hjälpen till att bära det ansvaret. Det är min övertygelse. Men det ansvaret vilar på mannen. I princip. Men kvinnan måste, som det heter här, underordna sig mannen. Och det kan ju bli lite kaos i järnvindlingarna på en när man nu tänker att jaha, mannen ska alltså ödmjuka sig och tvätta fötterna på kvinnan och kvinnan ska underordna sig mannen. Vem kommer längst ner nu i systemet? Det är nästan som man håller på att bjuda under varandra i ödmjukhet. Nej, det är inte en kvantitativ skillnad utan en kvalitativ skillnad. Att kvinnan låter detta ske, men i och med att mannen så att säga ödmjukar sig på det sättet inför kvinnan som Kristus ödmjukar sig inför församlingen, så måste hon tillhållas att inte missbruka sin ställning. Att inte utnyttja det. Är ni med? Ja, jag tror att Paulus många gånger är kolossalt missförstådd. Och jag tror att när man använder Bibeln till att skapa kvinnoförakt, så har man inte fattat någonting. Därför att överhuvudtaget är allt vad förakt heter är främmande för Guds rike. Förakt har alltid karaktär av synd. Och jag har roat mig med att leta upp alla texter där begreppet förakt förekommer. Och de gånger det används om Gud, så står det alltid så här, att om någon bespottar, så bespottar också han. Men Gud tar aldrig initiativet. Han föraktar den som föraktar honom. Men han föraktar aldrig annars. Och det finns ingenting som ger upphov till något kvinnoförakt i Bibeln. Och alla de här mer eller mindre skruvade familjemodellerna som man ibland ser i kristna sammanhang, där mannen så att säga breder ut sig på något vis och kvinnan blir någon sammanbitet, glad, målmedvetet, energisk, hyperkvinnlig piga i sitt eget hus. Ni förstår vad jag menar, ni kanske aldrig har sett sånt. Det tror jag är, jag tror Paulus skulle få frossa om han fick se sånt. Hjälp, kan man läsa mina brev på det här sättet? Tänka sig vad det går att missförstå. Utan istället handlar det ju om detta, att mannen ger sitt liv för hustrun och hustrun får därigenom möjligheten att ge sitt liv för barnen. Vilket inte betyder att jag pläderar för att vi ska ha ett hemmafrusystem med hemmafruar som är knutna vid spisen resten av livet. Det är inte säkert. Men ju mer vi utplånar medvetandet i vår kultur om vad som är manligt och kvinnligt, desto hemlösare har barnen blivit. Och jag tror på något sätt att barnen behöver få se både manligt och kvinnligt. Vi ska gå till första Timoteusbrevets andra kapitel. Så ska vi återse om inte Paulus är lite missförstådd här och där. Första Timoteusbrevet 2. Där ska vi läsa från 8:e versen och kapitlet ut. Jag vill att männen på varje ort ska be med renade, lyfta händer utan vrede och förbehåll. Likaså ska kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte, och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Ja, här har vi det. Kvinnan står vid spisen och föder barn. Numera så står hon vid mikrovågsugnen, men hon står en bit ifrån så att inte fostret ska ta skada av strålning. Och biffen blir färdig på 2 minuter, men graviditeten tar fortfarande 9 månader. Och det här är ju den klassiska tolkningen av det här bibelstället. Nu vet jag inte, är det någon av er som har gamla bibelöversättningen? Eller har alla den nya? Du har Gerts, jaha, läs den får vi höra. De 2 sista verserna. Ja.
Och Adam blev inte bedragen, utan det var kvinnan som bedrogs och blev en överträdare. Men hon ska bli frälst medan hon fyller sin kallelse som mor, om man håller fast vid tro, kärlek och kärlek istället för ett ärbart liv.
Ja, nu påminner vi oss att båda tog av frukten och åt. Och så skriver Paulus, Adam blev inte bedragen, Men kvinnan blev bedragen. Vad betyder det? Det måste ju betyda i rimlighetens namn att Adam visste vad han gjorde när han syndade, men det gjorde inte Eva. Och därför ska Adam vara ledare i församlingen, för han syndade med vett och vilja. Det är ju en ganska intressant slutsats. Gerts översättning är bättre än NT81. Den är ordagrannare. Adam blev inte bedragen, men Eva blev bedragen. Och varför Adam ska ha rätten att öppna munnen i församlingen när han syndade med vett och vilja, medan däremot Eva blev lurad till synd? Det är inte någon alldeles lätt fråga att svara på. Och allt för kvicka ska vi kanske inte vara med att komma till skott med vad Paulus egentligen menar med den här texten. Sen finns det en lite gåtfull översättning till, och det är de två första verserna, 8 och 9. Du kanske kan läsa Gerts igen, där får vi höra.
Jag vill alltså att männen överallt när de beder ska lyfta sina händer med andakt, utan vrede i hjärtat och utan att tvivla. På samma vis kvinnorna, med värdighet i sitt uppträdande, så att de smyckar sig sobert och med måtta, inte med frisyrer som väcker uppseende, inte med guld och pärlor och dyra kläder.
Amen. Lade ni märke till att det här var en helt annan innebörd i texten? Eller gick det er förbi? Därför att i NT81 så står det så här att männen ska bedja och kvinnorna ska vara anständigt klädda. Det är deras uppgifter. Medan det däremot i grundtexten står att kvinnorna ska också be. På samma vis kvinnan, står det. Och så står det i grekiskan. Och läser man Gerts noga här, så förstår man att jo då, det är inte bara männen som ska be, kvinnorna ska också be. Men när männen ber, så är det viktigt att männen tänker på att de är rena om händerna. Det är mannens uppgift när han ber. Han ska vara ren om händerna. Det får inte droppa blod ifrån fingrarna som han lyfter emot höjden, så att säga. När kvinnan beder, så ska hon så att säga ha ett blygsamt och återhållsamt uppträdande och inte ha allt för mycket ädla metaller på sig, säger nu Paulus. Men det är inte så att mannen har i uppgift att be och kvinnan ska klä sig som en gråsparv. Utan jag tror tanken i det här egentligen ligger på ett helt annat plan. En tanke som återkommer Bibeln igenom. Att väldigt mycket synd har introducerats i mänskligheten därför att kararna inte kunnat låta bli kvinnorna. Jag brukar uttrycka det så här, att det starka könet är det svaga könet på grund av det starka könets svaghet för det svaga könet.
Men då säger alltid männen att det är kvinnorna som förleder dem till.
Ja, visst, tror jag det. Ja. Och det sa ju Adam också när Gud uppenbarade sig. Kvinnan du gav mig. Men här säger ju alltså Paulus att Adam visste ju vad han gjorde. Och det visste ju David också när han lät hämta Batseba. Det visste ju Salomo när han skaffade sig 1000 hustrur, som, av vilka de flesta var utlänningar, och till vilka han byggde alla möjliga avgudatempel.
Är det den som pratar?
Nej. Jag tror att det här betyder någonting när det gäller skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Och kanske att det i första hand betyder att kvinnan är känsligare för andliga impulser än vad männen är. att det därför är mannens uppgift att vara kanske mera nyktert prövande, eftersom han ändå inte rycks med lika lätt så länge inte, så att säga, frestelserna kommer köksvägen. Ja, det var en kvinnorollsfråga igen. Så länge inte frestelserna kommer via kvinnan, ska vi säga. Så nu ska jag stå i köket. Jag har gjort den iakttagelsen bland mycket annat att jag har pratat med en hel del äkta makar som varit inne i olika sekteristiska och skruvade sammanhang. Undantagslöst har det varit kvinnan som först sagt, det här stämmer inte. Sen har de ännu inte kommit loss för en karl något år senare har kommit fram till samma geniala slutsats. Men det har alltid varit kvinnan som larmat först. Hon har tidigare känt att det här är inte rent. Mannen måste ha liksom fakta, som vi kallar det, va? Måste ha något att ta på. Måste ha lite fyrkantig information innan han kan säga att det här är något konstigt. Men kvinnan säger det utifrån ett medvetande som på något sätt mannen saknar. Jag har sett detta många gånger i vårt äktenskap. Min hustru har sagt långt tidigare än jag. Innan jag har märkt någonting så har hon sagt att vad är detta för någonting? Det här stämmer väl inte? Men som regel har hon inte kommit längre. Utan när jag har fått syn på vad det är hon menar så har jag som regel kunnat klä det i ord. Och därmed så vill jag inte påstå att det ska vara så här för alla män och alla kvinnor. Men jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror att det är förklaringen till det gigantiska kvinnoöverskott som vi har i våra församlingar. För otron predikas ju med fyrkantiga argument. Såna där legobitar som passar i huvudet på oss karar. Och kararna blir så förskräckta så de vågar inte gå i kyrkan. Men kvinnan, de kan på något sätt känna, men det är sant i alla fall, jag går ändå. Oavsett vad alla filosofer och tänkare och psykologer och Freud och hela köret har sagt, jag går i alla fall till kyrkan. Därför jag känner att det är sant. Jag menar, jag tror inte vi ska överdriva de här skillnaderna och säga att kvinnan svarar för 100% intuition och inte för någon fyrkantighet och vice versa. Det tror jag inte. Men jag tror att det kan finnas någon sorts skillnad där. Kanske både kvantitet och kvalitet. Ingen av oss har ju som sagt prövat båda delarna. Går man till spiritister så är ju påfallande många medier kvinnor. Även om det också finns karlar. Och som sagt, det är ju alltid intressant att ta upp det här ämnet. Därför det väcker alltid starka reaktioner. Jag tror inte att vi behöver sitta med Bibeln i hand och försöka att sortera upp vad som är manligt och kvinnligt. Men en viktig sak är att vi ska vara klara över att jag tror vi har missförstått det här ganska rejält. Vi kommer att prata nyss lite grann om kvinnans ställning i den judiska synagogan. Och i gudstjänsterna där är det ju så att antingen sitter kvinnan någonstans undanskymd på en läktare. Eller också så sitter de på samma plan som gubbarna. Men då måste de på något sätt hålla sig gömda. Bakom något draperi eller så. Och det handlar inte om att kvinnan inte får se vad som försiggår. Det draperiet får gärna vara lite glest så här, ni vet, lite glesmaskigt tyg så att de kan sitta där och liksom lite grann kika igenom och se vad som händer och inte bara höra. Utan vitsen med det där draperiet är att gubbarna inte ska titta på kvinnorna. För då blir de distraherade i sin gudstjänst. Och det är ju alltså ett uttryck för att man är medveten om mannens svaghet på den här punkten. Att mannens trohet mot Gud kan avledas genom att han istället börjar att så att säga dyrka kvinnans kropp eller hur vi nu ska uttrycka det. att det finns en svaghet i den manliga sexualiteten som inte har sin motsvarighet i den kvinnliga. Och att det är en ofta använd inkörsport historien igenom. Och att om mannen ska ha till uppgift att utöva det ledarskapet, att liksom nyktert sortera vad som händer och inte händer, så kanske det måste vara som det stod i första Timoteusbrevet här, att kvinnan får vara lite återhållsamt klädd och så att säga vara lite återhållsam, lite vaktsam på sig själv, så att hon inte så att säga triggar mannen i hans svaghet. Och en sak är ju helt klar. Marknaden för porrtidningar avsedda för män är ju långt mycket större än motsvarande marknad för porrtidningar när det gäller kvinnor. Så någon skillnad måste det finnas. Det är inte lätt att svara på den frågan. Men Gamla testamentet är ju en evig följetong om hur antingen enskilda ledare eller till och med hela folket avföll från Gud. Därför att de förälskade sig i moabitiska kvinnor, eller därför att David såg grannens hustru på taket, eller för att Salomo skaffade sig 1000 stycken, eller Israel när man kommer tillbaka, eller inte Israel utan judar när man kommer tillbaka från den babyloniska exilen, omedelbart börjar att gifta sig med hedniska kvinnor som inte hade övergått till judendom och så vidare. Och Esra sliter sönder sina kläder och strör aska i håret och gråter inför Gud. Hur detta återkommer gång på gång. Jag menar, det måste på något sätt betyda något.
Ja, men det beskriver väl synden och Guds helighet. Det beskriver väl också den möjlighet att det är en möjlighet för att bli fri på det.
Ja. Jag säger inte att detta är något tvång, men vi har kanske som man och kvinna också en viss kvalitativ skillnad i de frestelser som vi kämpar med. Jag tror att de inkörsportar som fienden kan använda för sina frestelser kan vara lite olika. Och jag tror också att när Nya testamentet talar om manligt och kvinnligt, så att säga, i församlingens ram, så handlar det delvis om det här. Men jag gör inte anspråk på att ha förstått det här fullständigt. Jag är inte säker på att någon av oss har gjort det.
Paulus gör ju också klart att en man som älskar sin hustru och som är en ledare i församlingen är en kvinnens man.
Ja, just det. Ja, mannen är inte på något sätt utlämnad till det här. Och jag är inte säker på att man måste gå så långt som judarna gör i synagogan. Därför att judarna har ju många gånger gjort, så att säga, vad Gud sa till dem med råge, för säkerhets skull. Stod det att man skulle ge 40 slag, så gav man 39. Så att man säkert inte hade räknat fel på vägen och i den här stilen. Det är ju mycket judiskt. Vi kanske också ska gå till Romarbrevets första kapitel. och läsa från vers 18 till vers 32. Romarbrevet 1. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är besignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, full av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Här talar ju Paulus om en sekulariseringsprocess. Han talar om ett folk som kände Gud och som föraktade kunskapen om Gud. Och det är precis vad som har hänt i våra länder. Man ville gälla för att vara vis och blev en dåre. Hur gick det till, frågar vi? Jo, man slutade att hänföras av den levande guden. Man bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Man började dyrka människor. Och det slutade med att man dyrkar kräldjur. Då gör Gud någonting. Och det som nu sker, det ska ni lägga märke till, det omfattar flera generationer. Det här är ingenting som går på 5 minuter. Det här är ingenting som så att säga handlar om en människa i taget. Utan det handlar om ett folk som hade kunskap om Gud. Där kommer först sexualfrigörelsen. Gud lät dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. Men det är fortfarande heterosexualitet. 26 versen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. Nu kommer homosexualiteten. Och om vi tar den sekulariseringsprocess som skett i Sverige och Danmark efter kriget, så kan vi ju säga att 50-talet, det var den period då man så att säga glömde den Gud som man ropade till under krigsåren. Då gällde det om man hade bilder på Elvis eller om man hade bilder på Marilyn. Gamla 40-talister blir ju fortfarande nostalgiska så fort bilder på Marilyn Monroe dyker upp. På 60-talet kom sexualfrigörelsen. 70-talet och 80-talet. Homosexualitetens expansion. Nu är det pedofilernas årtionde. Min övertygelse är att innan århundradet är slut så kommer vi på allvar att börja diskutera om man inte också ska legalisera pedofilin. Vad är det att vara pedofil, att ha sexuellt umgänge med barn? Och i allt det här så händer något annat med det folk där denna utveckling äger rum. Därför att människorna får inte bara ett förändrat sexuellt beteende som man kanske kunde utmåla som en eller annan privatsak. Utan på samma gång kommer det folket att få uppleva en förvandling där människorna blir uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska, avund, blodtörstad, stridslystnad, svek och illvilja. Det är i vår tid som socialassistenter måste gå kurser i karate för att våga gå till jobbet. Det var inga problem på 50-talet. Inte så att det inte aldrig kunde bli bråk. Vi ska inte göra idyll av den tiden heller. Men nog har det skett en våldsam förändring. Det växer fram en våldsmentalitet på samma gång. Och vi måste på något sätt förstå att i en sekulariseringsprocess så ingår en mängd komponenter. Vi tappar på något sätt den naturliga känslan för vad som är manligt och kvinnligt. Och vi får därmed en rad förändrade sexuella beteenden. Men i samma process ingår också en sorts allmän ensamhet. Ty i ett folk där det finns väldigt mycket orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska, avund, blodtörst, stridslystnad och så vidare, där finns det mycket ensamhet. En växande våldsmentalitet. Det är ju förunderligt hur precis den här bilden är. Att i den situationen gå in och liksom stämpla den homosexuelle som en speciell syndare i sammanhanget. Det är meningslöst. Det här är alltså en process som kräver några generationer. Också i vår tid där hjulen rullar snabbare och snabbare har det i alla fall behövts 40-45 år. Jag tror så här att när vi nu talar om äktenskapet, vi ska inte lösa alla samhällsproblem ikväll, så tror jag ändå det är så att det är en viktig och intressant fråga detta som vi bearbetar som man och hustru inför Gud. Vad vill det säga att jag är man? Vad vill det säga att min hustru är kvinna? Vi har ju ändå skaparen så att säga med oss. Och även om vi inte kan utläsa till punkt och pricka i Bibeln vad det betyder. Och det är säkert inte heller meningen att vi ska kunna liksom klistra etiketter. Du är kvinna och alla kvinnor är sådana. ett manligt fyrkantigt tänkande. Det tror jag inte. Men jag tror att vi är alltid som man och hustru på jakt efter, vad ska vi säga, det som är sund manlighet och sund kvinnlighet just i det äktenskap där vi lever. Och ju mer sekulariseringen liksom rusar iväg, desto mer tror jag att detta är en angelägen fråga. Och jag tror att det allt mer blir så att vi kan inte ta för givet att de utgångspunkter vi har är varken korrekta eller fullständiga. Utan att vi behöver ha den frågan med oss i vårt äktenskap. Herre, du har gett oss som gåvor åt varandra. Och vi håller på livet ut att lära känna varandra. Att upptäcka vem du har skapat oss till. Som man och kvinna. Men också just som man och kvinna. Och det tror jag är ett gott arv att lämna efter sig till nästa generation. Att de, att våra barn får ta över, så att säga, det som vi har upptäckt på vägen. Vad som är manligt och vad som är kvinnligt. För som jag sa när vi började, det är påfallande hur smärtsamt det tycks vara att inte vara klar över sin könsidentitet. Att vilja underkasta sig långa rader av operationer för att kunna bli kvinna när man tycker att man är kvinna. Fast en skägget växer på hakan varenda dag. Att man inte kan ta det med ett klackspark. Ja visst, jag är karl och jag har basröst och alla förutsättningar för att leva ett manligt liv, men jag känner mig som kvinna. Okej, det är inte hela världen. Jag struntar väl i det. Ni ser, det går inte. Det är ett stycke av trygghet som vi behöver i vårt innersta. Att veta om sin manlighet eller sin kvinnlighet på ett enkelt och naturligt sätt. Med det känner jag mig färdig med kvällens ranson. Vi kan väl be lite grann. Sen kanske samtala lite mer över det här ämnet. Om det finns frågor eller funderingar. Här vi läser i bladet om hur många unga män som tar anabola steroider i någon sorts önskan att få bli mer än män. Vi läser om flickor som nästan svälter sig till döds i förhoppningar om att bli, så att säga, mer kvinna än vad de redan är. Och vi står så främmande inför det här, Herre. Herre, vi ber nu att de äktenskap som du har gett som gåva, eller kommer att ge åt oss, att vi där också, till lika med många andra sorters välsignelse, ska få göra enkla och goda och naturliga och sunda upptäckter av manligt och kvinnligt. Hur det ter sig just i vårt fall. Och hur du låter man och hustru komplettera varann till en skön färdig helhet. Herre, hjälp oss att förstå det som händer runt omkring oss. Den samhällsutveckling som vi är vittne till. Hjälp oss att fatta riktiga beslut